If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Man kanske inte kan tro det idag, att jag, Ulf Appelgren, var en riktig chicken när jag var liten. Nu är jag ju modig, stark, ståtlig, ofelbar, ponduspräglad, självsäker, oemotståndlig, orädd. Men att kalla mig för fegis när jag var 4-5 år, det är en underdrift. Midsommar, 25 juni 1994. Sverige möter Ryssland i VM och hela Sverige står still. Matchen gick på natten så jag, 5 år gammal, såg matchen med mamma, pappa, bror och några familjevänner dagen efter. Ingen visste då hur det gick utan alla hade struntat i att kolla hur matchen slutade. Spänningen var stor. Sverige lyckas vinna med 3-1. Glädjen ännu större. Men inte för Ulf 5 år. När Sverige satte 1-1, 2-1 och 3-1, Thomas Brolin, Martin Dahlin och Martin Dahlin, utbröt ett högljutt och häftigt skrik från mina föräldrar, annars väldigt lugna och timida. Att se sina föräldrar så förändrade och framförallt så högljudda gjorde Ulf livrädd och han sprang och gömde sig under sängen. Gråtandes, skrikandes, vill inte veta av sina läskiga föräldrar. Livrädd var han. Samma rädsla för höga ljud infann sig på nyårsafton. En paradoxordvits i detta för en ljudkänslig Ulf är att både midsommar och nyår firade vi alltid med familjevänner i Tystberga utanför Nyköping. Tystberga som alltså gav mig mina värsta höga ljudeskapader i livet. Nyår och smällare och Ulf gråter direkt första plötsliga smällen bränner av. Gråter livrädd. Jag minns att jag från 4 till 6 års ålder fick lägga mig med familjens hund som också var väldigt rädd för höga ljud nere i källaren och bara skaka tills det var över. Vatten var läskigt också. Att få vatten i ögonen var kanske min allra största skräck. Varje duschning fram till i alla fall 5 års ålder präglades av skrik och gråt och att mamma och pappa höll fast mig i varsin arm och duschade håret på mig. Sen hade de ett tips. Tänk på krokodilerna i taket. Va? Men den här distraktionen funkade tydligen och jag minns att den ganska bra fick mig att tänka bort det här läskiga med att få vatten i ögonen och istället tänka på krokodilerna i taket. Och att rädslan för vattnet försvann lite där och då. Märkligt, men ja, rädsla är en ganska märklig företeelse och det ska vi bli varse här. Så släck alla lampor, titta i garderoben en sista gång, hoppa upp i sängen och för fan dra in fötterna under täcket. Nu kör vi, rulla vignett.
Hallå! Och välkomna till veckans avsnitt av Amatörpsykologens topp 100. Nu hörde jag Ulf Appelgren i introt.
Ja.
Skitskraj som barn.
Ja.
Och Martin Zetterberg hör ni nu.
Mm.
Svin inte skraj när som barn.
Nej, okej. Okay. Du var modig.
Nej. Det var
jag kan inte tänka mig att du var så tuff.
Jag har inte modig aura.
Nej, jag kan säga så här. Jag lärde mig ju successivt att rädsla var någonting töntigt, ja. Vilket kanske för sig inte är, men ja, man lärde sig ju det enligt de sociala normerna. Och just sen blev jag en väldigt, så här, fick en väldigt hård fasad som en reaktion på det här, för det har varit en chicken hela livet. Jag tror jag liksom tilläts för mycket av mina föräldrar att känna vad jag kände och ge uttryck för det väldigt, väldigt långt upp i åldrarna. Och sen insåg jag att nej, men det här kanske inte alltid är belönat av omgivningen. Och så då lärde man sig lägga band på sig. Jag tror inte mina föräldrar var så mycket tydliga med att det är ingen fara. Utan så här, de lät mig gråta. Ja. Men hur som helst, rädd var man. Och men vi ska ju prata lite runt ämnet först. Vi får inte gå in för fort på ämnet. Det vore ju för tråkigt. Då blir avsnittet alldeles för kort. Vad är vi och vad finns vi? Vi heter Amatörpsykologernas topp 100.
Just det. Vi erbjuder pedagogisk hjärnskrivning för gemene hän i underhållande fotölltempo.
Just det.
Finns på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100, och på Instagram, Amatörpsykologerna.
Ja. Avsnitt 98.
Avsnitt 98, ja. Nu är vi ruskigt nära.
Ja. Nu har vi kommit in från kurvan och börjat upploppet, sprungit förbi den första längdhoppsgropen. Alltså som man brukar se i hörnet där. Ja. Så liksom vi har bara kanske en 70 meter kvar nu.
Ja. Jag känner att jag börjar få den här känslan i kroppen som man har, du vet, de här sista dagarna innan sommarsemestern.
Mm.
Det är gott.
Det är gött, men det är också, ja, det är också en liten vemodig känsla.
Ja, men det är det.
Ja. Och sanningen, vi har pratat ganska mycket dynga om podden här på sistone, men så är det ju inte, att alltså, vi är ju fortfarande, vi kommer ju sakna den här podden, men det är ganska slitsamt. Så just nu ser man väl en hägrande, helt perfekt tillvaro i livet som kommer likna en evig semester när man är klar med det här. Men jag tror att om sanningen ska fram så kommer man ju tycka att det blir lite jobbigt sen. Mm.
Ja, men man märker det när vi spelar in på torsdagen en vecka och så spelar vi in på måndag veckan efter. Då blir det ju lite längre glapp däremellan. Mm. Då börjar man sakna podden lite. Undra vad den har tagit vägen.
Ja.
Du, vi har fått lite feedback också.
Jaså?
Kanske från mitt största fan. Inte min mamma.
Din flickvän?
Nej. En annans mamma.
Ja.
Jag fick inte nämna några namn tydligen. Men
ja, din flickväns mamma.
Nej. Men denna person tycker du avbryter mig för mycket, Ulf. Så jag tycker du ska släppa in mig lite mer i samtalen.
Ja, det kan stämma. Ja. Men du blir så jävla tråkig och långrandig ibland. Så är det.
Ja, så är det. Vi kompletterar varandra bra.
Ja, det tycker jag. Nej, men poäng taken, och jag ska försöka bättra mig. Då så.
Bra. Har vi någon veckans spaning idag? Ja. Sommartid inne. Väldigt ljust ute nu.
Ja, det känns ju nice. Och det är idag den 1 april vi spelar in det här. Men vi drar väl inget aprilskämt så här live, tänker jag.
Nej, det blir trist. Knasigt. En spontan tanke jag kommer att tänka på. När den slår om till sommartid, då går det ju från, alltså vid två tiden går den över till 3.
Ja.
När man är ute på klubben då, de stänger klockan 3. Stänger de då tekniskt sett vid 2? Så man får en timma mindre ute.
Ja, en del gör faktiskt så.
Ja, okay.
För att de har stenhårt på att 3 är det som gäller. Men en del får ju tillåtelse att så här, vi kör till 4, alltså egentligen 3.
Ja.
Och så kör de på. Ja. Så. Men spännande. Och i samma sak när du slår över till vintertid brukar ju nattklubbarna marknadsföra att de, nu får ni festa en timme längre ikväll. Ah. Eftersom timmen går bakåt. Så det är oftast en guldgruva för nattklubbarna. Nice. För då får de en timmes intäkter till.
Ja. Hur som helst. Learned.
Vi ska inte prata om nattklubbar. Nej. Men vi ska kanske prata om sånt som händer i natten. Alltså inte sex utan rädslor. För det är ju oftast kopplat till natten ibland, känner jag i alla fall. När jag var som mest rädd i livet, i alla fall i vuxen tid. Jag tycker en sak som på dagen kan te sig riktigt jävla banal och oviktig kan man bli livrädd för på natten. Yeah. Det upplever du också.
Yeah.
Att gå till sin kompis genöver lekparken som bara är 100 meter är ju en barnlek så att säga på dagen, men på natten kan det ju vara typ en fasa, alltså det är sjuka är ju så. Men det handlar ju om evolution, vi är på något sätt programmerade att vara rädda för mörkret, för att mörkret innehåller faror. Vi ser inte i mörkret, det är bra om vi på något sätt inte är för aktiva när det är mörkt, för det vore dåligt för oss. Mm. Så, det finns en evolutionär poäng med att vi har utvecklat som art en rädsla för mörker. De som inte utvecklade en rädsla för mörker kanske strök med i större grad. Ja. Alltså, dog på ett eller annat sätt.
Ja.
Hur som helst, innan vi drar igång med det bara, nu fick ni lite ett smakprov här på rädsla, men vi måste väl också bara nämna som i veckans spaning här att jag har ju gått och blivit chef. Jag är alltså nu team manager på Academic Work för mitt team i rekryteringsteamet på
till
Stockholm.
Till förordnad under en vecka.
Det är jag. Ja, okej. Men likväl. Hur känns det att känna en chef, Martin?
Fast du är ju inte chef. Du är ju bara på att låtsas.
Ja,
du kommer inte ens ha chefsansvar.
Nej.
Det är bara... Det är ju
Martin,
bara...
Martin, titeln.
Ja, precis. Det är bara titeln.
Ja, precis. Så här är det att vår chef är ju på semester. Och då har jag fått hedersuppdraget att i 3,5 dag styra skutan. Så Academic Work, hela bolaget, ligger under mina fötter nu.
Gud, vilken tråkig information.
Ja, ja okej. Okay. Skitsamma, jag är bara låtsas skrytig över att jag får arbetsleda inom citationstecken teamet här i några dagar och ha lite högre ansvar än vanligt, och det tycker jag är jättekul, det är jätteutmanande och framförallt bra för erfarenheten. Men skit i det nu, folk bryr sig kanske inte, men
bra för erfarenheten, var en vecka.
Ni ska veta, lyssnare där ute, att ni sitter och lyssnar på en chef just nu.
Mm.
Ja, då hoppar vi in på ämnet. Vi var inne på rädsla, Martin,
ja,
och pratade om det här med mörker.
Ja.
Rädsla, liksom alla beteenden, är ju, vi börjar där det ofta börjar, med evolution.
Ja.
Rädsla har ju en funktion.
Yep.
Känslan att känna rädsla är ju funktionellt för oss. Hade vi inte haft möjlighet att känna rädsla skulle det förmodligen vara ute med oss som art.
Troligtvis.
Går vi, tänk våra urfäder, går de på savannen och det kommer fram, man ser ett lejon 500 meter bort och man inte känner rädsla, då är det ju ute med en, troligtvis.
Yep.
För rädslan får oss att förstå det är fara och ge oss en handlingsplan more or less för hur man kan undvika den.
Mm.
Det kanske är så att man har sin grotta 25 meter bort. Ja, då springer man in där och rullar den här lilla stenbumlingen för så att man liksom klarar sig.
Mm.
Hade vi inte känt rädsla när vi såg det här lejonet komma springande, då hade vi fortsatt, kanske vinkat åt den, titta vilken rolig, och så påhoppade och uppätna.
Mm.
Så man vill bara kanske börja med att konstatera att rädsla för saker är något funktionellt i grunden. Vi ska vara rädda för spindlar och ormar. Vi har evolutionerat fram det som art. Människan har evolutionerat fram det, för att är vi inte rädda för spindlar och ormar och leker med dem, ja, då skulle vi förmodligen bli dödade av de här djuren då.
Men kan man inte leka med spindlar och ormar när man är liten? Alltså att man är ett litet spädbarn.
Jo, jo.
Upp till 3 år.
Mm.
Så det är mycket...
Alltså inlärt
själva,
också.
Själva känslan är ju inbyggd. Men rädslan för ett ting är väl mycket inlärt.
Ja, det finns ju i just form av höga höjder, spindlar, ormar, mörker.
Mm.
Så är det någonting som man kan se även på små spädbarn. Att även om man visar bilder för dem och de inte har någon tidigare erfarenhet av de här typen av varelser eller fenomen som höjder och mörker, så skapas det någon obehaglighetskänsla.
Mm.
Man kan se med magnetkamera i hjärnan att deras liksom rädslocentra aktiveras. Så det finns en evolutionär nedärvd förmåga att känna rädsla, och den är ju funktionell.
Ja.
Det är bra för vår överlevnad att vi faktiskt blir rädda när vi ser en spindel, så att vi kan skapa en handlingsplan för att undvika att bli dödad av den.
Ja, ibland oj, prosit. Ibland är man ju också faktiskt rädd för saker, eller unga barn, rädda för saker som man inte riktigt kan som man vet då, det har man inte de lärt sig. Mm. Min bror exempelvis var livrädd för orcher när han var liten. Alltså jag sa ringen. Så jag och min andra bror då, vi brukade sätta på, ladda ner en bild då från internet på en orch och sätta som
bakgrundsbild
på datorn. Ja. Och så stängde vi ner datorn och så sa vi då till vår minsta lilla Johan som kanske var vid den här tiden 3-4 år. Mm. Så var med Johan, här, nu kan du få spela på datorn. Och så klickade jag upp det och så kom bilden på orchen. Och då var jag gallskrika.
Fan vad kul att du säger det. Jag gjorde så också på en tjej jag dejtade i Uppsala. Det var en, hon jobbade på Ica och det var alltid en kille som kom in och raggade på henne. Ja. Och han var, alltså, jag vill inte säga ord, men vanställd. Alltså han hade ett konstigt, läskigt ansikte. Ja. Men var ändå, ja, så snäll och sådär. Men han såg ju lite läskig ut om man säger så då. Och han handlade ju där varje dag och skulle alltid liksom flörta och ragga och sådär. Hon tyckte att det blev lite obehagligt. Så var det någon gång också när vi hängde, så gick hon iväg och gjorde något, så kollade jag bara upp hans Facebook, tog hans profilbild och satte den som bakgrundsbild på hennes skärm bara där och då. Så kom hon tillbaka och bara skulle slå upp någonting. Hon bara, aah! Det var jävligt kul. Samma tjej som faktiskt var med på min, jag hade ju en 30-årsfest här bara för en och en halv vecka sedan. Och då hade vi en fråga om en misslyckad uppragning i Uppsala för min del då. När jag två gånger i rad när vi gick hem somnade på toan medan hon var inne i sovrummet. Jag var ju tankad som ett as. Mm. Somnade två gånger i rad de två första gångerna vi gick hem med varandra inne på toan. Det var samma tjej. Elin hette hon. Fick hon en shoutout. Undrar om hon skäms för det här kanske. Ja, skitsamma. Hon får stå för vad hon har gjort.
Ja. Ja. För vad hon har gjort.
Ja, alltså hon var dum nog att bli uppraggad av mig.
Ja,
eller ragga på mig. Nej, det var mest jag som var aktiv. Ja, skitsamma. Ja, nu så. Men så det kan man bara börja med. Så rädsla som fenomen har en funktionell betydelse.
Ja.
Ja, och då kan man, finns det ju olika handlingsplaner. Det finns ju fight, alltså att man tar upp kampen. Mm. Att man, rädslan får en att skapa en förmåga att stå emot, slåss mot det här lejonet eller vad det nu kan vara. Lejonet är man troligtvis chanslös mot, men mot ett annat djur kanske. Man kan ändå fightas och vinna mot.
Känguru.
precis, känguru är ju typ exempel.
Slåss man mot en känguru dock? Har du sett hur biffa de är?
Ja, de kan väl sparkas ganska hårt, eller?
Ja, men har du sett deras överkroppar? De ska man inte fightas
mot.
Jag
har ju en tv-apparat och där har jag ju sett dem. Ja. Sen har vi ju då även så kan det vara fight, sa vi, flight, alltså att springa därifrån. Också väldigt bra tips när, när något läskigt är på väg mot en.
Om man är snabb.
Ja, om man är snabb. Sen finns ju faktiskt en taktik också, men den tycker jag är så rationell att jag kan knappt kalla det rädsla, men det är ju freeze. För vissa djur kan man ju lura genom att bara typ stå still eller lägga sig. Och det kan ju också funka ibland, men fight or flight är väl de klassiska i alla fall.
Mm. Jag blir så jävla imponerad av det. Det var ju någon story för herrarnas mars år sedan nu, men en liten kille som blev jagad av en björn som liksom bara slängde sig ner på marken och spelade död.
Ja.
Och så gick ju björnen sen vidare, bara luktade lite på honom och gick vidare.
Ja.
Och det är så jävla imponerande, någon som, han var kanske 9 bast eller
någonting. Att man har den sinnesnärvaro.
Ja, och bara slänga sig ner och ligga där. Jag hade ju inte gjort det, tror jag.
Nej. Och det är ju fantastiskt.
Ja. Cred är han.
Cred är honom. Och när vi då ställs inför de här situationerna som vi blir rädda för, då skapas ju adrenalin i kroppen. Vi blir mindre sårbara i form av att får vi en smäll på käften, hamnar vi ett slagsmål mitt på stan en natt och liksom, då blir man ju rädd när någon kommer och vill en illa. Då är ju kroppen ändå ganska fiffig, sätter igång adrenalin i kroppen som gör att dels spänner vi musklerna, vi på något sätt bli mer redo för den här fight or flight situationen och får vi en smäll på käften då så gör inte den lika ont som om vi hade fått den när vi bara satt på vår kontorstol och någon kommer och gör oss en smäll. Alltså, är vi uppe i varv så är kroppen ganska fiffig och gör att vi liksom inte. Så rädsla kan ju vara funktionell på det sättet också. Vi blir bättre rustade för att möta det här, den här faran som vi facear då. När vi blir rädda för någonting så skapas ju även det centrat i huvudet som är mest aktivt under en situation när vi är rädda heter ju amygdala. som sitter ganska mitten på, i mitten av hjärnan. Mm. Och amygdala, alltså när det händer något läskigt så aktiveras den. Då säger den till hela vår kropp: du, nu händer någon fara här, du bör vara rädd, passa dig och så vidare. Och gör oss redo för den här fight or flight situationen. Mm. Och det som är fiffigt med det här också, det är att amygdala, som har den funktionen att säga till oss att nu är du rädd din jävel, mm, den sitter väldigt nära vårt största minnescentra som heter
Hippocampus. Där satt den.
Ja. Och varför är det här bra då? Jo, då är det ju så jävla fiffigt att i och med att de sitter nära varandra så vaknar de ofta till liv samtidigt. Vilket gör att har du en gång blivit livrädd för ett springande lejon på savannen, så kommer det lagras i ditt minne väldigt effektivt för att de här ställena sitter så nära varandra. Så att minnas saker vi blir rädda för är lättare än att minnas saker vi blir lyckliga över eller vi blir förvånade över eller något som smakade illa. Rädslan är det viktigaste av allt att minnas, eftersom det säger ju sig självt. Det är ju det viktigaste av allt att komma ihåg är ju saker som är farliga för oss.
Precis.
Så hjärnan har ju även här evolutionerat fram en perfekt skapad hjärna för att vi på bästa sätt ska kunna överleva.
Mm.
Säg att det fanns en annan människoart där, ja men det fanns ju för 100 000 år sedan fanns det 6 människoarter, homo erectus, homo genitalis, neandertalare. Säg att deras hippocampus och amygdala motsvarande satt lite längre ifrån varandra. Då kanske inte de la läskiga saker på minnet lika bra. Och därför kan det varit en viss delförklaring till att de inte överlevde heller.
Nej.
Säger vi. Så det är funktionellt att amygdala och hippocampus, alltså vårt rädslo och vårt minnescentra, sitter nära varandra. Kul!
Fasiken var bra.
Mm. Bra avsnitt, va?
Jättebra.
Mm. Men Martin, vi har ju pratat om, vi hade ju ett fobiavsnitt också.
Ja.
Där pratar vi, fobier är ju väldigt nära besläktat med rädsla.
Mm.
Och där pratar vi om hur man kan utveckla fobi slash rädsla. Kommer du ihåg det?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Som inte liksom är biologisk eller nedärvd eller så. Ja, du var inne lite på det. Man kan ju lära sig också.
Ja.
Och då finns då finns det ju den klassiska betingning där man blir rädd för att man har lärt sig associera en sak med någonting annat. Typexemplet var ju det här exemplet du berättade om någon gång, om lilla Albert.
Ja.
Ett experiment man gjorde där Albert fick leka med ett antal gosedjurs, skumgummi gosedjur. Olika typer av djur. Det var ju någon sköldpadda, någon nalle och sen var det väl en råtta. Mm. Och så fort Albert ville leka med råttan så satte man igång något hemskt ljud.
Mm.
Så, alltså de slog på något i rummet som skapade ett fruktansvärt ljud. Så att Albert blev ju livrädd när det här ljudet kom. Men de körde bara igång det här ljudet så fort lilla Albert ville leka med råttan.
Mm.
Ja, det här gjorde ju då till slut, efter upprepade gånger så hade ju Albert lärt sig att så fort jag tar den här råttan så sker det här, och därför var han ju livrädd för råttan sen, även om ljudet aldrig var i närheten sen.
Mm.
Så bara åsynen av råttan sen utan ljudet gjorde att Albert blev livrädd. Så man kan ju skapa rädsla på det sättet. Alltså, du Martin kan ju bli rädd för bilar. Om du är med om två obehagliga bilolyckor, även om det är bilen i sig inte är liksom den farliga grejen, ja, det kan man ju argumentera för i och för sig, men ja, vi säger det, så kan du vara livrädd för att åka bil sen.
Ja.
För att du har varit med om något obehagligt kopplat till bil. Och det är ju så man förklarar hur många utvecklar fobier. Någon som är med om något obehagligt kopplat till flygplan, eller personer som har satt i halsen kan ju bli rädda för typ käka.
Mm.
Typ att börja köra sopper liksom. Ja. Alltså, oavsett vad, så kan man ju lära sig på det sättet. Man associerar någonting med att bli rädd.
Ja.
Sen kan man också bli rädd genom att observera andra. Jag har ju blivit rädd för getingar av den enda anledningen att min mamma är det.
Mm. Det tror jag många har blivit.
Så man kan alltså modellinlära det. Nu har jag i och för sig blivit stungen, men innan jag var liten hade jag inte det. Och jag blev bara rädd för getingar för jag såg mamma blev livrädd. Då lärde hon mig getingar är farligt, och helt plötsligt var jag också livrädd för getingar.
Min mamma var ju extremt rädd för spindlar.
Det är du med.
Ja. Spontant, hon kanske säger att hon inte är det nu, men jag minns ett tillfälle när hon stod på övervåningen då och dammsög. Och så plötsligt hör jag liksom ett skrik, och så bara hur hon stampar på golvet. Springer ju upp liksom så här. Man blir ju lite, det så här, man får ju puls. Tänk att det är något som hänt nu. Men då hade hon ju fått, det var någon spindel som hade klättrat lite på axeln här.
Ja, det var en ofarlig liten svensk spindel, I guess.
Ja, men det var det.
Men Martin, har du varit riktigt jävla rädd någon gång? Har du något exempel bara? Jag drog ju några barnsliga för sig från mig i början där, men har du, kommer du ihåg någon gång du var riktigt rädd?
Ja, om vi tar det när jag var som minst då, som jag kommer ihåg, så var det att min moster hade en rottweiler-valp när jag var liten. Och jag gillar ju hundar, det var inget konstigt med det. Men jag tror det kanske var första gången jag stötte på en valphund. Rottweiler är också stora hundar. Och så hade vi varit ute, och då hade jag tror det var min pappa fått för sig att han skulle knyta fast då den här rottweilern i en sele liksom, som knöts fast i min pulka. Så satte han mig på pulkan, och så sprang ju hunden iväg. Och så efter ett tag då så bara vände den här hunden och kommer tillbaka, liksom springer mot mig.
Hur långt var repet?
Ja, men det kanske var någon 2 meter kanske.
Och kunde hunden dra dig så att säga?
Ja, ja, ja.
Och hur gammal var du?
4 år, 5 år. Och så den springer några meter, men så vänder den, och så springer den fram till mig, och liksom valpar biter ju ofta, inte hårt, men de grappar tag liksom. Och då gör ju den det över liksom, så den hela deras liksom så här käke över min lilla arm liksom. Och jag blir ju livrädd. Så jag har ju varit lite skärrad för liksom just rottweiler. Så jag har inget problem med hundar överlag, men just rottweiler så är jag lite rädd för fortfarande. Då var jag ju livrädd. Ja. Sen hade jag ett annat tillfälle här när jag var betydligt äldre. Kanske 22.
Ja.
Hade varit hos en kompis och skulle åka hem. Vi bodde på gård då på den tiden, så det var ju lite ute på.
Hur var det, Tjörn?
Nej, Ödsmål hette det. Okay. Strax utanför Stinsund. På gård, och det är liksom massa ängar och skog runt omkring liksom. Kommer hem, det är mörkt. När jag ska upp på våran uppfart då, så springer 2 älgar förbi. Så de liksom springer in mot våran gräsmatta.
Då skiter man fan på sig.
Ja, så bara där blir man såhär lite sådär. Men problemet är att de springer dit, och jag kör upp, och jag ser dem inte igen. Och jag ser liksom inte på, jag ser inte på våran gräsmatta om de står där. De kan ju springa runt huset, men jag kan inte se om de står på framsidan. Så jag sitter ju i bilen, det kanske är 10 meter till dörren, och jag har ju panik att när jag går ur dörren så kommer de hoppa fram liksom och springa och döda mig.
Yeah.
Klockan var 2 på natten, så det var ju kolsvart ute. Och i den här paniken då, så ringer jag mamma, väcker henne och ber henne gå ner och öppna ytterdörren. Så att jag slipper stå där med nyckeln och slösa tid, för så älgarna hinner kapp. Så hon öppnar dörren, och så jag bara kan kuta in då.
Svårt att se att bara älgarna skulle liksom så här ställa sig och punktmarkera dig. De skulle väl eventuellt göra något om du kom i deras väg.
Ja. Nej, det var extremt orationellt.
Ja, och det är ju det som är grejen. Rädsla är ju ibland får ju en att handla irrationellt. Och det är det som är grejen med rädslan. När vi utvecklar fobier eller liknande, då har ju rädslan gått från att vara det vi ska kalla det funktionell. Mm. Att man faktiskt springer när det kommer en, ett lejon. Vi ska vara jätteglada att rädsla finns. Ja. För annars hade vi inte blivit långvariga. Men rädsla kan också bli ineffektiv, irrationell. Mm. När vi blir rädda för saker som inte är farliga.
Nej.
Eller för all del när vi blir för rädda för något halvfarligt. Så...
Martin, liksom i åldrarna 1 till kanske 10 år,
ja,
eller typ fortfarande lite,
extrem,
blir ju extremt rädd för att gå i tång. Jag har klant av det.
Gå i?
I tång.
Aha.
I havet alltså.
Men det är ju, du är mer äckel än rädsla.
Nej, men alltså det är fan läskigt alltså.
Okay.
Man vet att, just att man inte ser vad som är i tången, och så är det lite äckligt också.
Okej.
Okay. Ah. Usch! Blä! Ah.
Fy fan. Sen har jag också, finns ju också den här rädslan. Alltså jag har tagit bort lite det här oro, att man är rädd för att, ja, men så här, säga att ens son eller dotter inte kommer hem och det börjar bli sent. Ja, då blir man ju rädd. Men det är egentligen en annan känsla. Det är oro. Det är ängslan. Det är inte rädsla för liksom sin egen del. Att nu är jag livrädd för att något ska ske. Men det man däremot kan koppla till rädsla är ju just, alltså, så här, scenskräck och så. För på samma sätt kliver ju samma adrenalin på slag in när du kanske är lite nervös för att gå upp och hålla ett föredrag, eller du ska upp på scen och spela en låt om du sångar eller vad det nu kan vara. Alltså, det finns en funktionell betydelse av att inte vilja bli bortgjord socialt. För att blir du bortgjord, säg att du lever i din, på savannen, vi tar alltid det exemplet, i en by om 200, och du liksom ramlar och blir utskrattad, ja, men då är du, det kommer liksom minska dina chanser att som person vara ballattraktiv sådär, alltså på så sätt. Så på samma sätt kickar in när du står inför en scen, när du står på en scen inför 100 personer och du liksom är rädd att göra bort dig. Så det finns en funktionalitet i det också, för den säger så här, ja, det här är en liten farlig situation, akta dig för du vill inte bli bortgjord. Men det som däremot kan sägas vara infunktionellt eller icke-funktionellt med det här är ju att det oftast leder till att man presterar sämre.
Ja.
Att man stammar, att man skakar. Och då blir ju rädslan väldigt motsägelsefull mot det vad den är till för. Att skydda oss. För då går vi upp där. Alltså rädslan kanske säger till, du ska inte göra det här. Och så sitter man kvar i stolen istället för att gå upp på scen. Ja, då har rädslan funkat. Går du väl upp på scen och är rädd, ja, då kanske du presterar sämre. Men ja, de är nära besläktade i alla fall. Den här scenskräcken, den sociala skräcken. För att det inte är bra för oss att bli socialt bortgjorda heller. För det kan äventyra vår reproduktion, om man nu tror på det enligt evolutionen, lika mycket som att inte bli rädd när vi ser det. Sen har vi då två teorier om hur rädslan funkar. Och det här kan man applicera på fler känslor också visserligen, men rädsla är väl det klassiska exemplet. Det är två teorier, dels James Lang-teorin och Cannon Bard-teorin.
James, jag tror så.
James och Lang, det är två personer, deras efternamn.
Ja, men heter teorin alltså?
James Lang-teorin menar att när vi ser en läskig björn stå framför oss så sker en emotionell respons i kroppen. Kroppen reagerar först innan sinnena hinner fatta. Så är kroppen på helspänn och beredd. Och den kommer liksom registrera det. Och sen blir vi rädda. Alltså sen upplever vi att vi blir rädda. Det är liksom kroppen först reagerar på vad det här faktiskt är. Kroppen har lärt sig det här före huvudet har förstått vad det är.
Det här så, pratar vi om i fobiavsnittet också.
Är det så?
Ja.
Så arousalen kommer igång. Alltså du börjar pumpa i våra ådror och adrenalinet sätts igång innan vi ens själva medvetet har fattat vad som händer. Det är James Lang-teorin. Och sen kommer man vara redo att agera sen. Cannon Bard försökte utmana det här och båda av de här har fått stöd. Så man kan liksom inte riktigt säga vilken som har rätt. Men Cannon Bard sa nej, det är inte så det funkar. Man ser björnen, Hjärnan gör en snabb tolkning. Hjärnan gör det först. Det är hjärnans förmåga att liksom registrera vad den ser. Mm. Och efter det sker en reaktion i form av dels den kroppsliga reaktionen och den medvetna känslan. Mm. De sker simultant.
De behöver inte säga emot varandra.
James Lang menar att kroppen reagerar och sen blir vi rädda. Att de, och att vi snarare reagerar på att kroppen reagerar. Medvetandet sätts igång för att oj, jag uppfattar min kropp. Som alltså man uppfattar sin kroppsreaktion och inser då att man är rädd. Och handlar därefter. Mm. Cannon Bard menar att hjärnan gör en utvärdering. Och sen sker den emotionella responsen. Alltså kroppsliga responsen av adrenalin och allt det där. Mm. Och medvetandet samtidigt. James Lang är mer omedveten. Den hävdar att kroppen reagerar och sen blir du rädd för att du förstår kroppens reaktion. Mm. Du responderar på kroppens reaktion. Mm. Cannon Bard menar hjärnan gör en bedömning snabbt och den här fysiologiska reaktionen och din känsla av rädsla sker exakt samtidigt. Det är de två olika teorierna.
Men vadå, så jag kommer se en björn då, så hinner jag tänka supersnabbt, alltså medvetet det är en björn, och sen kommer responsen. Men så är det väl inte?
Nej, men
det är ju bara tänkande själv när man går i en skog och så tittar man, alltså man kanske hör någonting eller ser någonting i ögonbrån. Alltså man hinner ju reagera innan du har tänkt på vad det är.
Jo, men alltså det behöver inte vara en medveten tanke, som du sa, det kanske var det du frågade.
Så det är omedvetet?
Ja, men någonstans vill väl Cannon Bard mena att hjärnan är mottagaren för allt. Allt varse blir vi via hjärnan. Så hjärnan gör en snabb bedömning och sen kommer kroppen reagera, och sen kommer, ja, och samtidigt med det kommer vi känna den medvetna känslan rädsla. Medan James Lang menar, han kopplar bort hjärnan från det här egentligen. James Lang pratar bara om att, eller de pratar om att kroppen reagerar automatiskt på björnen som om man inlärde evolution, och sen blir vi rädda för att vi tolkar vår kroppsreaktion.
Känner bara att det är dumt att säga att hjärnan inte är inkopplad.
Ja.
Det känns som det, ett felsteg.
Ja, kanske. Men det är i alla fall två olika teorier.
Får jag bara lägga in då? Om man tror den här, om vi utgår från den här andra då.
Vilken?
Cardboard eller
vad? Cannon Bard.
Ja. Att hjärnan tolkar snabbt. Då borde man inte då kunna se en skillnad i liksom våran reaktion, om det är en björn eller om det är en katt eller om det är något annat. Och jag tänker att det bör vi nödvändigtvis inte hinna göra. Jag tänker om man typ jumpscares exempelvis. Ja, men om du tar jumpscares då från filmer och så, det inkluderar ljud också, men jag tänker att det bör inte vara något annorlunda. Jag menar, det kan ju komma en så här läskig tjej från The Grudge och så är det så här högt skrik och man kommer bli skiträdd. Men det kan ju också komma en liksom snabb bild på en katt med ett plötsligt miaujud som är lite högre och vi kommer bli rädda. Så då hinner vi ju inte tolka det snabbt.
Nej.
För då skulle vi inte vara rädda för kattljudet.
Nej.
Fast i och för sig är det kanske höga ljudet då som kommer plötsligt. Ja, gå vidare.
Ja. Nej, men som sagt, det är bara viktigt att det finns två olika teorier här och de är alltjämt liksom bittra fiende och slåss om liksom vilken är stämmer mest, och det finns belägg för båda.
Tror du de har varit kompisar en gång i tiden och så har de fiender nu på senare dagar för de hade olika teorier?
Ja, kanske. Kanske vi slutar också. Så vi slutar också. man måste ju nämna Skriet, kanske världens ballaste tavla tycker jag. Det är väl typ världens dyraste också. Som ska sätta just fingret på den ultimata rädslan.
Den är obehaglig.
Ja, man blir ju typ rädd när man ser skiten. Ja. Det är det som är häftigt. Jag ska säga de två läskigaste filmer jag har sett. Jag vet att när jag var liten så var min favoritfilm Jag vet vad du gjorde för sommaren, och då var jag tyckte den var jätteläskig. Ja. Det är ju skit idag såklart. Ja. Men fortfarande när jag ser Sinister och The Woman in Black, då skiter jag på mig.
The Woman in Black, det är den med Harry Potter-killen,
va? Ja. Alltså, den har en session mitt i filmen där det är typ 30 minuters oavbruten skräck där de inte låter publiken andas, för skräckfilmer brukar ju göra så. Intensiva 3 minuter, sen blir det dag och då är det lugnt.
Den här The Haunting of Hill House, såg du den?
Nej, jag gjorde inte det.
Det var den här serien då. Nu spoilar jag då.
Spoila inte, för jag vill se den. Du får inte spoila.
Okej, det är ett spoila. Tillfälle i filmen någonstans när man absolut inte väntar sig det minsta att en jumpscare ska komma. Alltså man brukar ofta känna på sig, du vet, att musik, det är lite tyst musik, spänd musik i bakgrunden. Du vet, man börjar känna på sig i settingen att det är något som är på väg att hända. Här kommer det från absolut ingenstans där det inte bör hända. Ja, jag har aldrig blivit så rädd i mitt liv.
Det är häftigt.
Ja, nej, men så den, det fanns lite sekvenser tidigare i den serien också som var extremt obagliga. Annars, The Grudge har ju satt djupa spår.
Ja.
Fick min, för övrigt min lillebror, att han bodde i källaren då på den tiden, fick honom att byta rum med mig på övervåningen för, efter han hade sett The Grudge, för han inte klarade av det.
Okej, okay. Vill du veta en kuriosa med The Grudge?
Ja.
Såg den på bio.
Oj.
Det var inte kuriosan.
Nej.
Somnade.
Oj.
Somnade på bion på The Grudge.
Av rädsla.
Nej, det var, nej, jag var så jävla trött. Jag tyckte, fan, jag vet inte, jag tyckte det var så läskigt.
Nej. Men med, kanske.
Hur som helst, vi ska börja avrunda.
Nej, jag har massa mer stories. Du ska klippa hela kvällen.
Nej, du. Jag har en bra story från när jag blev väldigt rädd en gång på Henrik Hellmans landställe, en god kompis när jag var liten. Men det var läskigt.
Fanns det involverade spöken?
Kort. Det var mitt i natten. De hade målat om huset. Det fanns inga fönster på hela huset för de målade om fönsterbräderna.
Oh.
Och det är ju sommar och vi är en stuga. Mm. Typ så här 3 mil från närmsta stuga. Långt från civilisation. Det första som händer är att tvn sätts på sig själv även om vi har stängt av den.
Oh.
Alltså på riktigt. Den börjar flimra på riktigt med myrornas krig. Då blir man livrädd. Sen när vi går, jag och Henke då, min kompis, ska gå och lägga oss. Då drar vi ner rullgardinen på det här fönstret som inte finns, men vi vill fortfarande inte att det ska bli ljust imorgon, men det är liksom, det blåser ju in så här.
Ja.
Sen såklart är det ju blåsen som kanske ligger bakom det, men från ingenstans när vi står och bara bäddar i ordning sängen och ska lägga oss, så slår den där rätt upp i taket.
Oh.
Alltså världens högsta ljud. Ja. Och vi bara slänger oss på golvet, väldigt 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 rädda. Och sen får jag tydligen uppgiften att gå och dra ner den där igen.
Ja.
Så precis när jag ska gå och göra det och det är bäckmörkt ute, så ser jag bara deras järnhammock där utanför den stå och ändå smågnissla lite i så här vinden.
Ja.
Och jag tänkte att nej, den borde inte kunna den borde vara någon som har gått emot den där.
Mm.
För att det blåste inte tillräckligt för att den där ska stå. Då var jag livrädd.
Mm.
Då var jag fruktansvärt livrädd. Jag och Henke gick och la oss hos hans farsa Janne. Vi var då här 17 år. Så det var läskigt.
Det lät obagligt.
Det var obagligt. Vi ska börja avrunda. Jag vill bara ge er ett tips här. Det finns ett klipp på YouTube som heter eller man kan bara söka på världens mest lättskrämda man.
Ja.
Norge, för han är norrman. Så skriv in det också. Det är ett väldigt, väldigt roligt klipp. Det är en man som blir trackad av sina kollegor för att han typ blir så rädd hela tiden. Han är lättskrämd, så de utsätter honom för saker hela tiden. Väldigt roligt klipp. Det kommer göra er kväll, er dag, er morgon, oavsett var eller när ni lyssnar. Gör det. Vi har pratat rädsla idag.
Får jag bara flika in en sak?
Säg en snabbis.
När vi ändå pratar om tips så. Ni som följer oss på Instagram har redan sett det. Men jag tipsade ut här i veckan om Beyond the Curve.
Mm.
Som är en dokumentär då om så kallade
Plattjordare.
Eller flat earthers. Förra avsnittet pratade vi om confirmation bias. Så vill ni lära er att få det att sitta, så kan ni lyssna eller kolla på Beyond the Curve, så får ni också se confirmation bias i dess allra renaste form.
Bra.
Bra.
Tack för det. Vi ses 2 gånger till, sen aldrig mer. Sköt om er.
Eller sköt om er.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.